På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: "Vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet?" Då sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: "Gå in i staden. Där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare: Mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där." Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. Med de orden ifrån Markus kapitel 14, vers 12-16, så hälsar jag dig varmt välkommen till ännu en bibeltimma, till del 26 i Markus evangeliet. Och idag när jag spelar in det här är det en gråmulen höstdag i oktober 2023. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Det är alltså dags att förbereda påskmåltiden. Påskalammet skulle ju slaktas i templet och det skulle ätas i Jerusalem. Firade man påsk på något annat håll, då fick man helt enkelt avstå från lammet och nöja sig med det osyrade brödet, vinet och de bittra örterna och vad mer som hörde till måltiden. De här verserna och den här berättelsen framstår ju nästan som en tvillingberättelse till Jesu intåg i Jerusalem på det vi då kallar palmsöndagen. Så sände ju Jesus iväg sina lärjungar den gången för att leta efter en åsna och föra den till Jesus. Den här gången gäller det en lokal där de kan förbereda påskmåltiden och göra i ordning påskalammet som Jesus då ville äta med sina lärjungar. Här står det att Jesus sänder iväg två av sina lärjungar, icke namngivna. Däremot så får vi veta vem det är av Lukas. Han säger att det är Petrus och Johannes. Och de ska ge akt på en man som bär på en vattenkruka. Och när de ser honom och möter honom så ska de följa honom till det hus där han går. Det här var ju i vanliga fall kvinnornas uppgift. Så en man som bar på en vattenkruka var ju någonting att ta sikte på. Och ägaren av det huset skulle visa dem en sal, en stor sal på övre våningen där de kunde göra i ordning för högtiden. Jag tänker på mannen med vattenkrukan. Han är ju ett exempel på en person som används av Gud utan hans egen vetskap. Gud kan använda vem han vill, när han vill och hur han vill. Många av dem som Gud använder förblir anonyma. Och det är ju faktiskt lite uppmuntrande för oss också att bara genom det vi gör vardagligt sett så kan ju Gud använda oss till och med utan vår vetskap. Lärjungarna de följer Jesu instruktioner och vi läser att de fann att det var som Jesus hade sagt. Det här är ju en erfarenhet som du och jag också får göra. Att Jesu ord är sanna. Jesu löften är sanna. De går att lita på. Och det tycker jag att vi behöver hålla i vårt minne. Inte minst när det gäller framtiden. När det gäller ändens tid. När det gäller Jesu återkomst och bröllopsfesten hemma hos Jesus. Vi kan tycka att Jesu återkomst dröjer. Men en dag så ska vi få konstatera, precis som lärjungarna gjorde, att det blev precis så som Jesus hade sagt. Jesus han är trofast, han håller sina löften. I det förra avsnittet så beskrev jag lite hur judarnas påsk firades och bakgrunden till den. Här står det att det var första dagen i det osyrade brödets högtid, den dag då påskalammet slaktades. Vi sa att den 14 Nisan så slaktades påskalammet. Så det var egentligen det osyrade brödets högtid som var den egentliga högtiden. Och dagen då påskalammet slaktades och sen åts ingick på sätt och vis i då det osyrade brödets högtid. Och här står det att den salen som de blev visade till, den är inredd. Det fanns så kallade liggmöbler där. Det var ju så att vid högtiderna åt man ofta halvliggande på divaner och sen stödde man sig på den ena armbågen. Så det fanns den förväntade möbleringen i lokalen. Vissa tror ju faktiskt att det här är fråga om samma sal som apostlarna samlades i efter Jesu himmelsfärd i väntan på den heliga ande, den övre salen. Nu då i samband med den här måltiden så händer det ju tre händelser som vi ska titta på. Och det första är ju att Jesus förutsäger Judas förräderi. Det andra är ju att han instiftar nattvarden. Och det tredje är ju också att han förutsäger Petrus förnekelse av honom tre gånger. Och att alla lärjungarna ska fly och överge honom. Och vi börjar med det första. Vi börjar att läsa från vers 17 till och med 21. Att när det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Och medan de låg till bords och åt sa Jesus: jag säger er sanningen, en av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en: det är väl inte jag? Jesus svarade dem: det är en av de 12, den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Som sagt, vi läser ju här då hur de låg till bords. Det var någonting som var föreskrivet för påsknatten, och även de fattiga och husets tjänare skulle då äta tillsammans med familjen som ett tecken på att de också tillhörde Guds folk. Nås ju påskalammet då vanligtvis familjevis. Vi har ju läst tidigare om hur varje familjefar skulle utse ett lamm. Och var familjen då för liten så kunde man slå ihop sig med grannen. Utan man räknade med kanske ett drygt 10-tal personer för varje lamm. Och den här måltiden, eller sedermåltiden som den också kallas, inleddes med att den äldste sonen i huset frågade: varför firar vi den här högtiden? Och då svarade far att... han svarade på den frågan genom att berätta bakgrunden till påsken, vad Herren hade gjort med deras fäder i Egypten, att han hade befriat dem ur slaveriet. Och det här det upprepades ju då varje år, metodiskt och praktiskt, så fördes den här traditionen vidare från generation till generation. Och på samma sätt är det ju för oss, att vi som troende och inte minst troende föräldrar till barn ska berätta om evangeliet om Jesus Kristus för våra barn till den nästkommande generationen. Att göra det om och om igen, inte minst i samband med högtiderna. Det är ju ett fantastiskt tillfälle och en fantastisk möjlighet att få ge högtiderna dess rätta innehåll. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han inte av ifrån den när han blir gammal, står det i Ordspråksboken. Nu var ju Jesus och lärjungaskaran en liten udda familj i den bemärkelsen. Men Jesus hade ju sagt att han ville äta måltiden tillsammans med dem och att han såg fram emot det. mästaren och hans 12 lärjungar, de utgjorde ju på ett sätt en familjär grupp som tillhörde det nya förbundet, kan vi säga. Den här måltiden innehöll ju en mängd olika saker som man åt, som jag redan har nämnt. Det var bittra örter, det var osyrat bröd, det var flera vinbägare som dracks i sin bestämda ordning. Och påskalammet, det skulle stekas över öppen eld. Och traditionella böner och skriftstycken lästes och citerades, var och en på sin plats. Men mitt under den här pågående måltiden så chockar ju då Jesus sina lärjungar med att säga att en av de 12, en av dem som ligger där till bords tillsammans med Jesus, är en förrädare. Och det här ordet förråda, ett starkt ord, det kommer av ett grekiskt ord som betyder att överlämna, och då är betydelsen att överlämna någon åt döden. Och det blev oroligt bland lärjungarna. De blev osäkra på sig själva. De sa, det är väl inte jag, sa de. De ställde sig själva frågan om de hade förrått sin mästare utan att de själva var medvetna om det. Har jag gjort någonting som har inneburit att fienden har kommit oss på spåren? Eller har jag inte varit tillräckligt vaksam? Har jag kanske rent av sagt någonting av misstag som jag inte borde? Och Johannes då i sitt evangelium berättar att Petrus gav tecken åt honom att fråga Jesus vem det var. Johannes låg tydligen närmast Jesus vid måltiden. Och det är ju som svar på Johannes fråga som Jesus säger: den som doppar i skålen tillsammans med mig. Johannes han berättar också att Jesus citerar en psalm i samband med det här avslöjandet. Psalm 41, vers 10. Även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfte sin häl mot mig. Och hela den här psalm 41 handlar för övrigt om de som talar illa om andra och de som förtalar folk bakom deras rygg. Det verkar ju inte så som att Jesus pekar ut Judas offentligt, utan att det mer pågår lite grann i skymundan. Det här att man doppade i fatet, det gjorde ju alla bordsgästerna. De rev remsor av det osyrade brödet och sen använde de själva brödet till att ta upp stycken av köttet eller den bruna blandningen av krossade dadlar och russin som man också åt. Hur som helst, vid påskmåltiden berättade ju nu Jesus då att han visste om det här förräderiet och det här spelet som pågick bakom kulisserna. Och som jag sagt, Markus är lite fåordig. Han ger oss inte så många detaljer, han är lite korthuggen. Däremot så berättar Johannes betydligt mer om vad som händer i samband med det här avslöjandet. Han skriver då, förutom det jag redan har nämnt, att Jesus han skakade i sin ande vid det här avslöjandet. Det berörde Jesus så djupt. Och det sägs också att Jesus inte bara doppade brödet samtidigt med Judas i skålen, utan att han tog sitt bröd och gav sitt doppade bröd till Judas som ett tecken. Och när han hade tagit emot det brödet så gick han ut. Så min slutsats är ju då att Judas troligen inte var med när Jesus instiftar nattvarden. De andra lärjungarna verkar inte riktigt ha klart för sig orsaken till varför Judas gick. För det står också i Johannes evangelium att de trodde att Jesus hade sagt till Judas att han skulle gå och köpa någonting som behövdes. För det var ju Judas då som hade hand om kassan. Jag menar att genom att lägga de evangelietexterna bredvid varandra på det här sättet så kan man ju få en fylligare skildring av händelseförloppet. Vi kan ju nästan se det som händer framför våra inre ögon och hur det gick till. Nästan att vi hör sorlet i lokalen. Och vi känner dofterna, smakerna och vi kan nästan ta på den stämning som rådde vid det där tillfället. Och jag fortsätter att läsa från vers 22. Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa till dem: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker den nytt i Guds rike. Medan de åt så tog Jesus ett bröd. Från början var ju inte nattvardsmåltiden en separat måltid på det sätt som vi firar nattvarden idag. Utan den hörde ju ihop med en vanlig måltid, en så kallad agape-måltid, en kärleksmåltid. Efterhand sen så kom ju nattvarden bli till en mer kortare separat måltid inom gudstjänstens ram. När vi läser bland annat i första Korintierbrevet och om olika missförhållanden i samband med den här måltiden i församlingen, så kanske vi kan ana varför det så småningom blev som det blev. Men det här tillfället, och då var det ju egentligen, kallades ju varje måltid för brödsbrytelse. Så det var ju inte nödvändigtvis vid påskalammet man gjorde det här. Men sedermåltiden, den var ju både en familjefest och sen var det ju en gudstjänst på samma gång med en bestämd form. Fyra gånger så blandades vin och vatten i den gemensamma bägaren. Varje gång med föreskrivna böner. Man läste samma skriftställen, man sjöng samma saltarsalmer år från år. Och husfadern läste bönerna över vinbägarna och maträtterna allt eftersom måltiden framskrev. Och när Jesus då läste den här sedvanliga välsignelsen så gjorde han ju plötsligt ett tillägg. När han tackar Gud och bryter brödet så säger han: detta är min kropp. Alltså när Jesus rev sönder det osyrade brödet så illustrerade det hur Jesu kropp skulle komma att bryta sönder för vår skull. Och så blev det ännu tydligare när Jesus gjorde ett tillägg till bönen över den tredje bägaren, välsignelsens bägare. Han talade om att detta är hans blod som skulle utgjutas för de mångas skull. Ett förbundsblod, ett nytt förbund som skulle gälla. Nu skulle inte längre det behövas offras några offerlamm i templet. För Jesus var Guds utvalda rena offerlamm som en gång för alla skulle betala priset för våra synders skull. Och det här nya förbundet, det skulle också innebära en ny gemenskap mellan människorna. Alla skulle dricka ur samma kalk och de skulle alla utgöra en familj. Vi kan läsa det här stället som vi brukar också läsa i samband med nattvardsfirande från första Korintierbrevet 10, vers 16 till och med 17. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Och brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Bägaren och brödet uttrycker gemenskap med Kristus, med hans kropp och hans blod. Och vi som är många, vi får del av ett enda bröd, att Jesus han har dött för oss alla. Nattvarden är ju en av de starkaste enhetshandlingarna man kan utföra i församlingen. Men typiskt nog så har nattvarden kommit att bli föremål för de största kyrkostriderna genom historien. Jesus han säger, ta ät, detta är min kropp. Vad menar Jesus då? Det är ju ett, på ett sätt ett mysterium som vi nog aldrig helt och fullt kan greppa och förstå. Men här finns ju då lite olika syn. Vi vet ju exempelvis att katolikerna till och med menar att brödet och vinet förvandlas i mässan och blir till Jesu kropp och blod. Någonting som vi har ju då invändningar emot, för att Jesus han sitter ju där framför lärjungarna. De ser ju hans kropp, eller hur? Och så i sina händer så håller han ett bröd, och hans kropp och det bröd som han håller i handen är ju distinkt skilda åt. Så det blir ju tydligt att Jesus talar bildligt. Brödet det symboliserar, ja det representerar hans kropp. Och vinet det symboliserar, det representerar Jesu blod. Så ser ju vi på det. Utan att för den skull då förneka hans närvaro i nattvarden genom den heliga ande. Och i den här kristna traditionen så finns ju det här hela spektrat. Va? Från den ena ytterligheten att brödet och vinet förvandlas och blir till Jesu kropp och blod. Till den andra ytterligheten att brödet och vinet enbart är symboler. Den avslutande bägaren, den hörde ju samman med fullkomningens tid. I urkristen tid så präglades ju nattvarden av ett starkt eskatologiskt perspektiv, en stark förväntan på Jesu återkomst. Nattvarden är en försmak, den är ett smakprov, en påminnelse på den stora bröllopsbanketten hemma hos Jesus. Och Jesus han säger, jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Jag har för mig att jag har läst någonstans att den här avslutande bägaren, som också kallades för Elia bägare, lämnades orörd vid måltiden som ett tecken på den kommande bröllopsbanketten. Den skulle så att säga sparas för det som låg framför, och man drack inte ur den. Det kanske kan finnas någon här nu som lyssnar som kan eventuellt verifiera det jag säger eller också dementera det. Ifall att jag skulle ha kommit ihåg fel här. Vi fortsätter då att läsa ifrån vers 26 till och med vers 31. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare, även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. När de hade sjungit lovsången, står det. lovsången som sjöngs är Saltarsalmerna 115-118. Psalm 113 och 114, vi har ju inte melodierna på dem nu så vi får hålla oss, vi får vara nöjda med texten. Men psalm 113 och 114 sjöngs före måltiden och psalm 115 till 118 sjöngs efter. Och när man läser de här saltarsalmerna och vet att Jesus och lärjungarna sjöng dem vid det här tillfället och vi också vet vad som väntar Jesus nu, så blir det väldigt starkt faktiskt. Kan rekommendera att läsa dem med det i tanken. De hade just fått veta att en av de 12 var en förrädare och Judas hade lämnat dem. Nu fick de höra att alla skulle komma på fall och överge Jesus. Jesus citerar ifrån Zakaria kapitel 13 vers 7 där det står att slå herden så att fåren skingras. Lärjungarna intygar dock att här kommer inte att ske. Nej, vi ska inte överge dig. Men Jesus försäkrar, det kommer bli så. Och vi kan återigen påminna oss orden att det blev som Jesus hade sagt. Vi kan ju, även om det hör till nästa veckas avsnitt, så kan vi ju snegla fram i vers 50. Att när Jesus greps och fängslades i Getsemane, så står det i vers 50 att då övergav alla honom och flydde. Petrus är ju som vanligt väldigt aktiv och bedyrar sin lojalitet till Jesus, och dessutom så menar han att han är av lite bättre virke än de övriga. Så även om de kommer att överge Jesus så ska i alla fall inte han göra det. Kan inte annat än tycka att Petrus kanske borde ha lärt sig någonting av att säga emot sin mästare. Han hade gjort det, om ni minns, direkt efter att ha bekänt Jesus som Messias och hade fått en väldigt skarp tillrättavisning från Jesus då. Men han misstar sig även den här gången. Det brukar ju kunna vara så där att den som upphöjer sig och sätter sig på pedestal, där blir fallet desto större. Det råder ju ingen tvekan om att de var uppriktiga. De var ju väldigt uppriktiga med vad de sa. De menade det. Det var ju bara att de inte kände sina egna hjärtan. Och de förstod inte sin egen svaghet. Och jag tror ändå att vi kan känna igen oss allihopa i det där. Att det går an att lova Gud trohet på söndag förmiddag, om vi säger så. Så kan det upplevas lite annorlunda när man befinner sig mitt i stormens öga och mitt i elden, ute i vardagen. De kommer att överge Jesus, men Jesus kommer inte att överge dem. Det är, vilken tröst det är för oss också. När vi faller, när vi sviker Jesus, så är han ändå trofast. Vi har ju oftast goda intentioner och vi menar verkligen också det vi säger. Vi vill vara Jesus trogna, vi vill göra det han säger och vi vill stå med honom både i alla tider. Både i tider av glädje och i tider av nöd. Men likväl så händer det där att vi inte kan stå emot pressen och trycket som vi upplever i den här världen. Och det är ju då nåden kommer in. Att trots våra fel, trots våra brister, trots våra tillkortakommanden, så är han trofast. Mina vänner, Gud är trofast. Och vi får komma till honom och vi får gång på gång så får vi falla ner för honom och be honom om nåd och förlåtelse och barmhärtighet. Och han är god. Han överger oss aldrig. När han har uppstått, säger han, då ska han gå före lärjungarna till Galileen. När man läser i Lukas och sen också Apostlagärningarna som ju Lukas också har skrivit. Då får man intrycket av att Jesus och lärjungarna bara höll till i och runt Jerusalem. Lukas han driver det här så starkt att man nästan lätt glömmer bort Galileens betydelse för Jesu möte med lärjungarna efter uppståndelsen. Men Galileen var viktigt för de Jesus-troende också efter uppståndelsen. Alla de övriga, Matteus, Markus och Johannes, nämner Galileen som platsen där Jesus visade sig för lärjungarna efter sin död och efter sin uppståndelse. Alla lärjungarna, kanske då Judas borttaget, det råder viss osäkerhet om det, men alla andra lärjungar var ju med bestämdhet från Galileen. Och i Galileen där finns ju Nasaret, det finns Kapernaum, Betsaida, det finns Genesarets sjö eller Tiberias sjö som den också kallades. Och vi vet ju att Petrus han kändes ju igen på innergården då efter att Jesus hade gripits och han blev påkommen, så kändes ju han igen på sin galileiska dialekt. Och efter uppståndelsen när lärjungarna kanske då kände sig desillusionerade, de inte visste vad de hade att vänta, de inte visste hur det skulle nu gå, så återvände de hem till sina hemtrakter. Så det är ju egentligen inte så märkligt, och vi kan avslutningsvis också läsa vad som hände efter uppståndelsen just i dessa tre, som det står skrivet då, som det står berättat i de här tre evangelierna. Vi kan läsa från Matteus kapitel 28 i vers 7. Där står det: gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Och nu har jag sagt er det. Och i Markus 16, vers 7. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Och i det sista kapitlet i Johannes evangelium så har vi ju just det här tillfället där Jesus möter en del av lärjungarna på stranden till Tiberias sjön. En sån där fantastisk berättelse där Petrus får vara med om att bli upprättad. Men det står det i Johannes 21 och den första versen. Sedan visar sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön. Och det gick till så här. Och Tiberias sjön är ju då ett annat namn på Genesaret. Så det blev även så i det här fallet. Det blev som Jesus hade sagt. Med det så avslutar vi bibeltimman för den här gången. Önskar dig Guds välsignelse och välkommen tillbaka.